Vad kommer du hålla ögonen på?
Jag kommer hålla ögonen på publiken, vad de tycker, och på motdemonstrationerna. Mm. För sådana kommer det också bli på lördag. Det är långt ifrån alla i Washington som ser fram emot det här födelsedagsfirandet.
Tack så mycket, Gina.
Tack, Robin.
Och det var allt från Dagens Eko. Vill du höra fler avsnitt av vår dagliga nyhetspodd Dagens Eko? Gå in i appen Sveriges Radio Play och sök på just det, Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin. Gäst Gina Lindberg. Och producerade gjorde Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss? Skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Så här när en ny dag börjar ta form lite så smått så släpps nya poddar, till exempel podden Dagens Eko. Och så får vi nyheter både i appen och i P1. Klockan är 5.
Israel har attackerat flera mål i Iran under natten. Den israeliska militären beskriver det som en förebyggande attack mot Irans kärnenergiprogram. Vår korrespondent berättar om vad det är som ska ha träffats.
Det som är bekräftat just nu från iransk stats-TV, det är att Israel har dödat 2 kärnfysiker och även chefen för revolutionsgardet i Iran. Det förekommer obekräftade uppgifter om att även arméchefen ska ha dödats. Det finns även uppgifter enligt den israeliska armén så har man också attackerat kärnanläggningar i Isfahan. Och just nu så ser jag på tv bilder som ska komma från Natanz-anläggningen, en kärnanläggning som finns i Isfahan, i provinsen Isfahan i Iran.
Rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Iran har lovat att svara på attacken och att Israel kommer få betala ett högt pris. Följ den senaste utvecklingen i våra sändningar och i appen Sveriges Radio Play. I USA har en federal domstol beslutat att tillfälligt stoppa president Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump har skickat dit nationalgardet efter att protester utbrutit i Los Angeles mot hans migrationspolitik. Trump beskriver protesterna som ett uppror, men domaren säger att den beskrivningen inte är motiverad och att Trumps beslut därför är ogiltigt. Trump-administrationen har svarat med att överklaga det här beslutet. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning, folk gråter! Oh my god, det är skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
Den här gripande dokumentären sänder vi också kommande natt. Natt mot lördag, alltså just för den här tiden strax efter klockan 5 i P1. Ett program av Åsa Furhagen. Och nu kommer en ny möjlighet att lyssna till torsdagens utgåva av Vetenskapsradion.
Min favorit just nu är den personen vi kallar för Helge, skelett H, som var hittat på underbatteridäck bredvid en kanon. Och vi tror han var en av de personer som försökte att rädda skeppet genom att dra upp kanonerna tillbaka från kanonporten så man kunde stänga kanonporten.
Det är Vasaskeppet det handlar om och om de människor som följde med det ner i djupet för snart 400 år sedan. För nu kan modern forskning berätta mer om dem, hur de hamnade där och vilka de var.
Nu vet vi från DNA och andra osteologisk bedömning att G är inte Gustav men Gertrud.
De här människorna kan vi möta öga mot öga på en ny utställning på Vasamuseet. Och här i Vetenskapsradion idag hör vi Fred Hocker, forskningsledare på museet och för den här utställningen. Men som han själv uttrycker det...
Vi är faktiskt en väldigt stor grupp forskare som har varit inblandat. Jag är bara the frontman for the band.
Jag heter Björn Gunnér.
Och jag heter Lena Nordlund. Och så har vi den här mannen som kallas Helge.
Han står ju där och ser liksom lite skärrad ut när han drar i det här repet. Och man ser hur han liksom spänner sin kropp, lutar sig tillbaka. Och så ser man ganska fina kläder tycker jag han har ändå.
Ja, i liten del för det de är nu. Men han har faktiskt väldigt enkla kläder. Sin jacka till exempel saknar krage eller axelkarm eller skört. Så den enklaste formen jackan kunde ha då och har ingen knappar.
Och det här är alltså den nya utställningen på Vasamuseet i Stockholm där du, Fred Hocker, är forskningsledare. Och vad är tanken med den?
Tanken är att vi vill representera eller berätta för besökarna om de som omkom i olyckan. Och de kan också stå som representant för alla som var ombord, även de som överlevde. Och ger folk en idé om vem de var som bemannade flotten. Och de som var med som gäster under dagen. Så att komma så nära till dem som individer som vi kan. Och som representanter för resten av flottens personal.
Och ni har också skrivit en bok om det här.
Vi har också skrivit en bok med samma titel, I liv och död. Också i engelska, In Life and Death. Och jag tillsammans med min kollega Anna-Maria Forsberg har varit redaktör. Och faktiskt Anna-Maria har varit huvudansvarig för forskning kring utställningen.
Och om vi går tillbaka då till Helge som är en av de här personerna som man kan se återskapad i den här nya utställningen. Så är han ju där i helfigur och vi pratade lite om hur han ser ut. Ja, kan du beskriva mer hur hans ansikte ser ut och hur ni kan veta att det verkligen såg ut på det sättet? För det verkar ni ju ganska säkra på.
Ja, vi har två olika typ bevis för hur ansikten ser ut. För alla den grundfakta för hur du ser ut som du och inte som Lena, det är hur din skalle är formad. Hudtjockleken är ungefär samma för alla som var upptäckt över 100 år sedan. Och så man kan rekonstruera hur en person ser ut genom att bygga upp igen muskeln och fett och hud på skallen. I Helges fall är det lite mer komplicerat. För även om han var i stort sett väldigt välbevarad, även hår och hjärna och naglar. Vi saknade ben i mitten av ansikten. De tunna ben som skapar näsen och överskäcken och så vidare. Vi har inte dem. Men vi har skallen ner till ögonbryn, liten del av kinden. Vi har underskäcken. Men vi har också väldigt bra DNA-bevis för Helge. Hans DNA är väldigt välbevarad. Så vi undrade... Skulle det vara möjligt att kombinera den osteologiska information från den bevarade delen av skallen med DNA-information om skallens form eller proportion? Och så det var en utmaning för DNA-forskare på Uppsala universitet och vi samarbetade också med the United States Armed Forces Central Identification Laboratory och deras DNA-forskningslaboratoriet. Som har väldigt avancerade tekniker för analys. Och de lyckades extrahera väldigt mycket information om ansiktens form. Från DNA till exempel, vi vet att han hade djupsittande ögon. Vi kunde också se liten, han hade en inte särskilt bred eller smal kinderna över underskäcken. Vi kunde också se att han hade en liten uppnäsa.
Man kan se uppnäsa fast man inte har den delen av skelettet alltså.
Ja, precis. Även om man hade...
Ja, även om man hade det så ser man ju bara ett hål. Men
från hålet vet man hur bred och lång näsan är. Mm. Och man har en liten vinkel i botten och toppen som kan visa ungefär var nästippen är. Mm. Men inte formen av nästippen. Det är något man vet inte från skallens material själv. Så här har vi gått ännu längre än vi kunde ha gått, men bara skallen. Så att ha en liten idé om den här uppnäsan.
Och sen har ni tagit hjälp av Oskar Nilsson, den här jätteduktiga skulptören och arkeologen som har gjort väldigt många. Han har gjort figurer åt det förut, han har gjort det i andra museer. Han jobbar väl också med rättsfall och bygga upp rekonstruktioner så.
Ja, jag tror att han har byggt hundratals rekonstruktioner av olika skäl. Många arkeologiska men också för rättsfall. Och för min pengar, han är bäst i världen. För att han är väldigt genomgående och försiktigt i hur han samlar upp alla möjliga data och sammanställer den. Men han är också en duktig konstnär, så att sina figurer ser ut som personer. Det är väldigt många som gör ansiktsrekonstruktioner som ser ut som dockor i Åhléns. Inte som riktiga individer. Men sina figurer, jag kan berätta hur realistiskt de är. En av ansikten levererades ett antal år sedan innan vi hade en monter för den. Så jag satte den upp bakom den andra skrivbordet i mitt kontor. Och det var två personer i olika fall som kom in och frågade honom var jag var.
Ja, nej, de är verkligen levande. Och det är ju inte bara Helge som fångade oss när vi var på den här utställningen.
För sen så fortsätter du då med ett antal ansikten till och så ytterligare ett par personer också i helfigur. Och tre av de här personerna är så att säga nya rekonstruktioner för den här nya utställningen, om jag förstår saken rätt. Och då har ni kunnat komma längre än sist ni gjorde det här genom att just kombinera in den här DNA-tekniken så ni har kunnat komplettera det som man bara kan se från skelettet. Vem är nästa person som du tycker är värd att lyfta fram här?
Ja, totalt har vi 15 skeletter. Vi har rekonstruerat 7 personer. Av de 7, Helge är helt ny. Och vi har skapat en hel kropp till figuren av Beate som vi hade tidigare, en ansiktsrekonstruktion. Och vi har gjort en helt ny rekonstruktion av skelett G som var då vi gjorde den tidigare utställningen som hette Ansikte mot ansikte i 2004. Osteologen hade bedömt att den personen var en man, Gustav. Så Oskar har skapat en rekonstruktion av Gustav. Nu vet vi från DNA och andra osteologisk bedömning att G är inte Gustav men Gertrud. Och så Oskar har gjort en helt ny ansiktsrekonstruktion av Gertrud.
Och de här namnen, bara för att förtydliga, det är alltså namn som ni ger dem i alfabetisk ordning för att man ska liksom få lite mer
precis,
känsla.
De är påhittat. Vi vet namn till bara en person som dog på skeppet, kapten Hans Jansson som var ombord som gäst. Men alla de andra är anonymer. De fick ett bokstav i ordningen de var upptäckt under utgrävningen. I 90-talet, osteologen Ebbe Düring, hon trodde att det var väldigt omänskligt. Och vi borde komma ihåg att de här är inte objekt, arkeologiska fynd, de är personer, de är människor. Så hon expanderade bokstaver till namn efter radiokoden. A blev Adam, B blev Beate, C blev Caesar, så vidare.
Mm. Och du sa då att nu har Gertrud dykt upp där bredvid Gustav som fanns förut. Och de här två personerna, om man ska säga så, de här två återskapade huvudena, de står ju bredvid varandra. Och det är ganska intressant att se. Man kan ana på något vis också att han har kanske blivit lite, ännu lite bättre, Oskar Nilsson, möjligen. Och att ja, man ser skillnaden på hur man återskapar en kvinna och en man från ungefär samma material. Det är intressant att se.
Ja, och vi har valt att ställa ut båda. För vi tror att det här är en väldigt bra historia om forskning. Och den utmaning vi har med just könsbedömning i arkeologin. Om vi har bara skelettet, innan man hade DNA, man måste bedöma kön från särdrag i skelettet. Det var väldigt ofta bäcken man har använt som den avgörande delen, men andra ben bidrog också till bedömningen. Men vi har uppfattat nu att en könsbedömning från arkeologiskt material är inte bara två möjligheter. För att det är mer en spektrum med en distribution som är inte en klockakurva men motsvarande. Vi kan bedöma kvinna, troligtvis kvinna, vi vet inte, troligtvis man. Och alla ligger någonstans på den. Den största delen ligger mot änderna, man eller kvinna. Och det är därför att vi kan titta på varandra på gatan. Oberoende av kläder, smink, hårstil. Och väldigt ofta ser jag tror den personen är manlig eller kvinnlig.
Men inte alltid.
Men inte alltid, för att det är folk som ligger i mitten av spektrum. Och det är också folk som, en annan fenomen, vi har nästan ingen aning, en möjlighet att ta hänsyn till arkeologisk, som är väldigt intressant, är vem tror du att du är? Och det är något att bara du vet.
Mm.
Så, och vi har upptäckt fenomenen att det är folk som är, kan man säga, biologisk manlig, men psykologisk, det är inte hur de uppfattar vem de är.
Mm.
Vi kan inte komma åt den arkeologisk. Men det är en tredje aspekt, är hur presenterar man till resten av världen? Och det är, på engelska, vi har inte bara ett ord, vi säger inte bara kön, vi har sex och gender.
Mm.
En är biologisk, en är ett socialt konstrukt, till en viss del. Men det är möjligt för en man att leva som en kvinna och presentera sig som en kvinna. En person som är biologisk manlig, kan man säga. Det här är en riktig minefield för terminologi. Men det är en väldigt stor utmaning för oss som arkeologer och historiker hur vi tar hand om den här frågan. Och hur det är lätt för oss att ta fel. Precis som vi gjorde i många år med Gustav. Så vi vill erkänna för publiken att vi inte vet allt. Att det är vissa frågor vi kan inte svara med säkerhet. Och ibland vi har fel svar. Och vi måste fortsätta med forskning för att försöka komma närmare.
Mm. Sen är det en historia som är väldigt rörande som visas på den här utställningen också. Jag har hört en podd om det där de kanske berättar på ännu mer, men det är två skelett som hittades väldigt nära varandra, och den ena är en kvinna som ni kallar för Beata, och där kunde ni utläsa något ur textilierna. Nu har hon i rekonstruktionen en väldigt snygg röd jacka, men det är något med den där tyget som gör att ni kan dra vissa slutsatser.
Ja, med de två individerna, Beata och Cesar. De är, som liten Helge är en av mina favoriter, Beata Cesar är också en av våra favoriter som forskare. För det är en ännu mer komplicerad historia, för det är inte bara en person eller en individ eller två individer. Vi tror att vi kan säga att de hade ett förhållande.
Hur ser ni det då?
Ja, av två skäl, eller faktiskt tre. De var hittat bredvid varandra, och de dog bredvid varandra. Så nära att alla deras ben var ihopväxlade under nedbrytningsprocessen. Vi kan säga från DNA att de är inte släkt, så inte syskon. Vi kan också säga att de kommer från olika delar av Skandinavien. Vi kan säga att från isotopanalys att Cesar är vuxet upp någonstans på kusten i Mittelsverige, men att Beata kommer från södra delen av Sverige, kanske den delen som var då Danmark. Men då vår textilexpert Anne Silverulf har redat ut, för det var massor av klädselfragment hittat med de här två skeletter. Och hon försökte att rekonstruera en jacka till, eller en tröja kallades då, för Beata. Hon hade tre ärmar att jobba med för rekonstruktionen. Och efter ett tag upptäckte att men ryggstycken är för stor för en person i Beatas storlek. Och vi hade faktiskt två jackor, eller tröjor. Och vad har gjort den förvirrande var att båda är gjort i samma tyg.
Mm-hmm.
Man kan se från väv och spinningstekniken och färgen.
Mm.
Att den här är samma tyg.
Så båda de här två hade...
De här två jackor, och vi kan säga att en är en kvinnojacka i rätt storlek för Beata, och en är en mansjacka i rätt storlek för Cesar. I samma tyg.
Mm.
Och de då bredvid varandra. Och det var tillåten att flottens personal, besättningsman, kunde ha sin hustru ombord så länge skeppet var inom skärs. Så vi tror den mest sannolikt slutsats vi kan dra här är att de var gift, Beate var ombord som gäst, bara för den dagen eller kanske längre. Och så det är en väldigt känslomässig historia om de två personer som var fångat under däcket, hittade varandra eller var med varandra och dog bredvid varandra, kanske i varandras arm.
Ja, man får nästan sådana bilder framför sig som i Pompeji kanske, att man ligger omslingrad i det där sista ögonblicket.
Ja, och vi har flera skeletter som vi kan se väldigt tydligt vad har hänt. Så att hur de dog, varför de var fångat just där. Inte för alla. Vissa är bara ett skelett som ligger på däcket och vi vet inte vad har hänt. Men vi har en person, Adam, som har brutit ben. Sen skenben är bruten helt i två bitar. Det förklarar varför han kunde inte klättra upp. Men vi har en annan person som dog bredvid steget upp till övre däck. Och det ser ut som han dog sittande.
Ja, är det han som ni skriver där i utställningen? Han borde ha kunnat ta sig upp, men han gjorde det inte.
Ja. Jag tror jag vet varför. För sin ben det var en sågbänk av någon anledning som stod i vägen. Så det ser ut som han kom springande från batteridäck genom dörren som var på vägen mot steget. Och ramlade över den här bänken och landade där. Kanske slog sig medvetslös.
Ja, och så många tragiska historier när man börjar se dem framför sig så där. Så det är en hel del nya forskningsresultat som leder fram till hur ni tolkar det i den här nya utställningen. Men en del är ju också mer tolkningar kanske när ni ställer ut. Var drar man gränsen? Hur mycket fyller man i och hur mycket...
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det har väldigt mycket att göra med att till oss som har jobbat, för att den här är en sammanfattning av 20 års forskning. Och vi som har jobbat med de här personerna i 5-20 år, det är inte möjligt för oss längre att se dem som objekt, de är personer. Vi har känslan att vi känner till dem på ett visst sätt. Och så det är väldigt lätt för oss att sätta tänka i deras huvud, som han som ramlade över sågbänken. Vem fan har lagt den här sågbänken här?
Ja, verkligen. Verkligen. Den var inte här igår, eller?
Ja, precis. Det borde inte vara här. Det är väldigt trångt. Mm. Så, och vi vill känna dem som personer, inte som objekt. Det är en huvudsyfte i arkeologi. Vi vill inte förstå objekt. Vi vill förstå människor. Så... Men regeln vi använder och har använt här är vi måste vara väldigt tydliga med det här kan vi bekräfta direkt och utan frågetecken från den fysiska bevis. Det här är en tolkning som vi tror är den mest sannolikt tolkning och det här är en möjlighet.
Tack så mycket, Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.
Tack.
Som vi mötte i Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnir.
Jag heter Lena Nordlund.
Nu några framåtblickar. I sista delen av en andra världskrigets special tittar Samanda Ekman och Susanne Jung närmare på hur kriget påverkade modet i USA och Italien. Här ett kort utsnitt.
Förra veckan så pratade vi om hur Paris återtog sin roll som modets huvudstad efter kriget. Att de gjorde det med hjälp av dockor och att då klä kvinnor till blommor. Vart ska vi idag?
Vart är vi på väg? Jo, till USA och Italien för att se vad händer där.
Ska vi få höra lite grann om Hemingways militärstil när han var krigskorrespondent kanske?
Nej, det ska handla om en underskattad kvinna och snobbiga italienska aristokrater som lobbade för mode både under och efter kriget med mycket goda resultat.
Snobbiga italienska aristokrater, jag kan inte hålla mig. Vart hoppar vi in i den här modesagan?
Jo, i Europa, Rodrigo, som vi har pratat om, hård ransonering på en massa saker, inte minst textil.
Just det, inga mera tyger till dig, kanske man fick höra. Man skulle gå och handla.
Det innebar ju bland annat att den stora modestaden Paris gick på knäna. Det kom inga kläder eller trender därifrån. Så vad gjorde då USA?
Och då har jag ju fått lära mig att USA var ju sedan innan kriget besatta av det franska modet och bara kopierade allt, ville ha allt, sög upp allt. Jag vet inte, kanske la de beslag på alla Lucian Lelongs haute couture-dockor som vi hörde om i förra avsnittet.
Jo, de la faktiskt beslag på dockorna som hamnade på ett amerikanskt museum. Men de skapade också, eller framförallt, eget mode.
Vad då, hade de tyg eller?
Ja. Ja, för det rådde inte lika hård ransonering i USA. För de hade mer material och tyg. Men de hade inte längre några influenser eller trender från Paris.
Nej, stor sorg till en början kanske.
Ja, så de började göra själva. Och de gjorde det bra. Och det var framförallt en designer som stod ut i det amerikanska modet. Claire McCardle.
Claire McCardle. Vem är hon, kanske du tänker, precis som jag. Då är du inte ensam och vi får höra allt som är värt att veta om denna amerikanska modeskapare i veckans samtal med stil. Idag på förmiddagen efter 11-nyheterna i P1. Ekonomiakuten handlar den här veckan om kärlek och pengar. Här kommer ett kort smakprov ur de första minuterna.
Hänger kärlek och pengar ihop?
Ja, för tar du inte tag i dina pengaproblem i en kärleksrelation så kan båda två bli ett stort problem tillsammans.
Alltså i grund och botten är pengar ett relationsverktyg.
Att slå sina påsar ihop och komma överens om vem som betalar för vad, det är inte alltid så lätt och inget man talar högt om. Det vet vi, för vi får många mejl med frågor om just det. Hur man närmar sig sin partner i samtal om pengar. Så vi har kallat in det tunga artilleriet. Hej, konsumentskyddsekonom, Finansinspektionens Moa Langemark.
Hej.
Du flinade lite när jag sa tunga artilleriet. Och Gunnar Harjus, ekonomijournalist vid Dagens Industri. Hej, du också.
Hej. Jag bottnar i tunga artilleriet.
Jag vet.
Vad skönt att höra, Gunnar. Tack.
Själv heter jag Maja Åström. Det här är Ekonomiakuten. Vi börjar med ett mejl från A. Hej, jag och min sambo har nyligen flyttat ihop. Hon har ett barn som hon har ensam vårdnad om. Hon jobbar på förskola som vikarie. Det är inget fast och hon arbetar cirka 2-3 dagar i veckan. Jag jobbar heltid. Våra inkomster skiljer sig alltså väldigt mycket åt. Jag drar in cirka 25-30 000 kronor mer än min sambo. Vi har ett gemensamt konto där alla pengarna kommer in. Tanken med det var att alla gemensamma kostnader skulle dras därifrån. Men jag var inte beredd på att hon skulle jobba så lite som hon gör. Med anledning av detta så vill jag inte längre ha ett gemensamt konto. Och detta har skapat stor besvikelse. Frågan är hur jag tar upp det här på ett bra sätt och utan att hon känner sig påhoppad. Jag tycker fördelningen är väldigt ojämn och detta skapar ekonomisk stress hos mig. Då jag känner att jag drar det stora lasset själv. Vänliga hälsningar. A. Moa, din första tanke?
Ja, det är ju att det här är ett väldigt känsligt ämne.
Hör hela svaret från Moa Langemark idag fredag efter 2-nyheterna i eftermiddag. Eller redan nu om du vill i Sveriges Radios app. Sök bara på Ekonomiakuten.
Spanarna.
Jag tyckte att det var bra att de i sann public service anda tillade i slutet av artikeln att för vissa så kan det ge ångestframkallande känslor.
Framtiden ser ändå väldigt ljus ut skulle jag vilja säga. Mm. För att om det är något vi har lärt oss av historien så är det ju att varje generation gör ju revolt mot generationen innan.
Ja, precis.
Eller hur? Så om jag och mina medmänniskor i den här föräldragenerationen är liksom ängsliga, mentalt, socialt, kulturellt, spirituellt utbrända, även digitalt utbrända är vi ju, då kommer ju våra barn bli helt alltså, fantastiska människor.
Så jag spanar att skyltarna om 100 000 år, för jag tror inte de här monumenten och asfaltsytorna, jag tror inte det kommer bli något av det.
Det bär inte.
Nej, det bär inte. Utan skyltarna som finns in till de här slutförvarsplatserna, på dem kommer att stå så här: om du är människa så får du väl vara det, men det är på egen risk.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och idag fredag hör vi i Spanarna Kattis Ahlström tillsammans med spanarna Jessica Jedin, Camilla Liv och Jonathan Lindström. Nu hoppas jag, Magnus Victorin, som presenterat programmen i P1 under kväll och natt, att du som lyssnar får en fin fredag. Bland annat nu med mina kollegor på P1 Morgon och Ekoredaktionen.
Ja, god morgon. Fredag den 13 juni. Mikael Kulle här med P1 Morgon just idag. Och det blir en morgon som kommer att domineras av nattens nyhet. Israeliska flyganfall mot mål i Iran. Israel som säger sig ha siktat in sig på iranska kärnenergianläggningar i flera omgångar. Och det har rapporterats om explosioner från Iran då. Och nu finns en oro för regionalt krig. Vi kommer att höra bland andra Mellanöstern-expert Anders Persson, liksom Alexander Attarodi under morgonen, där vi också följer löpande händelseutvecklingen förstås med hjälp av våra korrespondenter. Det blir fördjupning om det iranska kärnenergiprogrammet och landets förmåga att skaffa kärnvapen bland annat. Så mycket om detta förstås. Ni är välkomna att lyssna alla närmast Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
Ekot, god morgon. Israel har i natt och under tidig morgon attackerat mål i Iran och från huvudstaden Teheran rapporteras om explosioner på flera platser. Med nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Ja, kan du ge oss en bild av vad som händer, Samar?
Ja, vid tvåtiden i svensk tid så gick flyglarmet i hela Israel och den israeliska försvarsministern Israel Katz meddelade att Israel utlyst väldigt nära att göra det, att Iran har anrikat tillräckligt med uran som räcker till att bygga 9 kärnbomber, sa han. Och att Iran utgör existentiell fara helt enkelt, vill förinta Israel, så man gör det här av förebyggande syfte.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vi går inrikes nu. Det kommer kritik i fallet med en spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade till brott och hittades död strax efter att han hade släppts.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency.
Det var den 11 maj som toppdiplomaten greps.
Att Iran har anrikat tillräckligt med uran som räcker till att bygga 9 kärnbomber, sa han. Och att Iran utgör existentiell fara helt enkelt, vill förinta Israel, så man gör det här av förebyggande syfte.
Det säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vi går inrikes nu. Det kommer kritik i fallet med en spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade till brott och hittades död strax efter att han hade släppts.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency.
Det var den 11 maj som toppdiplomaten greps vid ett tillslag i Stockholm. Misstänkt för spioneri, fast på den lägre misstankegraden, och åklagaren valde att inte begära honom häktad. Ekots granskning visar att förundersökningen inleddes samma dag som gripandet, och det skiljer sig från tidigare spionerimål i Sverige.
Kort efter att diplomaten släppts ur arresten hittades han död, och polisen misstänkte inget brott i samband med dödsfallet. Ekot har varit i kontakt med flera vänner och tidigare kollegor till diplomaten. De är kritiska till att Säpo och åklagaren inte velat berätta något om utredningen.
Åklagaren Per Lindqvist säger att han kommer att fatta beslut om förundersökningen senare i sommar eller i höst. Men i övrigt så vill han inte ge några detaljer om misstankarna mot diplomaten.
Och sen så vill jag ogärna diskutera den här personens eventuella skuld, eftersom det är en person som inte kan försvara sig.
Reportrar här Per Kurdo, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Daniel Öhman. Staten borde börja publicera statistik över barn som kommer till Sverige via surrogatarrangemang. Det anser fem experter på institutionen vid Global folkhälsa på Karolinska institutet. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver forskarna att internationella surrogatarrangemang ökat parallellt med att de internationella adoptionerna minskat. Och forskarna vill även ha en statlig utredning med syfte att undersöka och förebygga risken för oegentligheter i surrogatarrangemang. Det blir soligt i stora delar av landet idag, men i norra Norrland mer moln och skurar. Från 22 grader i söder ner mot 13 i norr. Ekot med Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortare version av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Tidigare i veckan så har det diskuterats en del om svensk kriminalvård, och Lotte Johansson på Värmdö vill fortsätta på det spåret.
Många tror att det är väldigt bra i svenska fängelser, att man får precis det man vill ha och så vidare, och att man inte arbetar och så vidare. Men det är faktiskt arbetsplikt i fängelse. Alla måste antingen genomgå behandling eller studier eller jobba. Det kan vara städa, tvätta, verkstad eller vad det är. Och då är timlönen 17 kronor per timme för att jobba i fängelse. Mm. Och de får inte ha några andra pengar. Så det här är de enda de har. Har de en sjukpension eller någonting så stängs den av. Så att det här är liksom deras enda inkomst. Mm. Och för det så ska de då finansiera till exempel frimärke för att kunna skicka brev. Man kan ju inte använda internet och sådana saker. Och det kostar då, vad kostar ett frimärke? 22-24 kronor idag?
Ja, säkert. Jag har ingen riktig aning.
Men det är och så dyrt. Telefonkort som har en helt annan taxa där inne än vad som är på utsidan. Det är ju liksom minuttaxa då. Så att jag tänker att dels så finns det mycket saker som skapar irritation. Du har, om vi tar nu Livsmedelsverkets nya riktlinjer för vad en vuxen eller vad en människa behöver äta, så har ju den minskat. Till exempel så ska man rekommendera man då 350 gram kött. Och det får ju konsekvenser där inne, att till exempel Skänninganstalten börjar ju då arbetsvägra vissa fångar, och sen så blir det liksom upplopp. Och det är just de här sakerna som vi ser, att jag tycker att man är väldigt opedagogisk när man ska alltså presentera beslut eller förändringar och sådana saker. Så att jag skulle vilja att man tittar mer på vad är det som ligger bakom en sån här, till exempel ett upplopp eller människors åsikter om att låsa in dem och släng nyckeln och så vidare. För 65% av de som sitter i fängelse sitter under ett år. Mm. Och 50% av dem har ADHD, och 35% återfaller efter 3 år dessutom.
Och vilka med det då som bakgrund, vad skulle du vilja se för förändringar, eller vilka konsekvenser skulle det behöva ha?
Nej, men jag tycker att jag skulle vilja se mer sånt arbete som de kan försörja sig på utsidan. Till exempel den här gruppen som har kortare straff, som åker in och ut, som kallas det så kallade svängdörrsklientellet. De hinner inte komma in i någon behandling, någon riktig behandling. De hinner inte komma in i någonting, utan de åker bara in och ut. Och sen till slut så blir kanske straffen till och med längre och längre och längre. Men det här har man kunnat gjort någonting åt tidigare. Så sätt en fotboja på dem. Mm. Låt dem komma in i någon form av verksamhet så att de kan försörja sig. Om vi tar den här Rickard
Andersson... Alltså att fokusera på att försöka få dem att funka i samhället mer.
Ja, men precis.
Men liksom ett större fokus på ordet vård i kriminalvård då. Men det känns som att det är inte riktigt tidsenligt. Det är inte riktigt så det låter i debatten, utan tvärtom. Låt det vara tuffare. Det är jättebra att de sitter fler i samma cell. De har det alldeles för bra. Det ska vara tuffare, hårdare, svida mer. Det är mer åt det hållet debatten drar.
Ja, precis. Då förstår man ju heller inte att om vi tar dubbelbeläggning till exempel, så kan ju två fångar hamna i samma cell. Någon som har knappt gjort någonting och någon som har gjort väldigt mycket. För det är ju så att en som inte klarar av att vara i fängelse på en öppnare anstalt, klass 3 då av säkerhet, skickas iväg till ett hårdare fängelse och hamnar då på klass 2. Då kanske det är någon som kommer från klass 1 som har suttit väldigt, väldigt länge för många, många olika brott eller väldigt grova brott. Och den hamnar också på klass 2. Då kan de här två hamna i samma cell. Det betyder att ja, men det står, om du kan titta på kriminalvårdens hemsida, så är det så att det är ingen uppdelning av... Alltså man har inte riktigt koll på vilka man sätter i samma cell. Mm. Och jag kan säga att när jag gjorde film om kriminalvård i början av 2000, så var jag på isoleringsavdelningen på Kumla bland annat. Och då sa han som hade jobbat där väldigt länge att ibland när de hade tråkigt, då släppte de ut två fångar som de visste inte tålde varandra. För då blev det slagsmål och då blev det roligare på jobbet.
Intressant. Ja, du har alltså gjort dokumentärfilm om det här. Intressanta...
Ja, två filmer till exempel, till och med.
Lotte, jätteintressanta. Det finns mängder av debattämnen i det här som du har sagt. Det blev ett långt samtal, men jag ser det som en brygga in till flera olika debatter som kanske kommer att skapas av detta. Ja. Jag tackar dig så mycket.
Mm, tack.
Hej. Satish Komar i Malmö. Hej.
Ja, hej Thomas, hej.
Skolan står det att du vill prata om.
Ja, jag skulle prata angående om senaste utvecklingen i samhället. Det är mycket oroväckande det här tillträdeförbud av föräldrar som kan inte gå i skolan.
Mm-hmm. Man tycker att en del föräldrar bråkar och stökar och lärarna säger att ni får inte komma hit.
Ja, det är ju jättedåligt från båda sidor. Mm-hmm. Om vi ska fördjupa konflikten, det ska fördjupas ännu mer. Måste en sida eller båda sidor måste ha något förlåtelse eller samförstånd eller tålamod. För att inte utveckla den här problemet ännu djupare, ännu mer. Det är jättedåligt beslut att föräldrar ska inte komma till skolor. Den här fysiska relationen i dagsläget har minskat bland medborgare, jag skulle säga. Myndigheter och skolor och alla är stängda dörrar och det finns en kluft mellan folket och myndigheter, oavsett skolor eller försäkringskassan eller Skatteverket eller social eller alla är stängda dörrar, alla är rädda.
Men är det rimligt att lärare ska behöva stå ut med hotfulla föräldrar?
Nej. Det är ju jättedåligt att man ska hota sina barns lärare. Det är jättedåligt. Men jag tycker att det finns något problem att skolor skulle lösa med samtal. med att prata med varandra och boka tid och varna. Det är ju jättedåligt och skolan ska vara en vänlig miljö både för barn och föräldrar. Mm-hmm. Det inte går att någon ska hota och sen ska utvecklas ännu mer och sen till ska bli en lag och att någon inte kommer till skolan och inte prata. Det är jättedåligt utveckling och oroväckande. Ja. Den här förbud och bestraffning och sådana saker, det fördjupas ännu mer konflikten i samhället.
Ja. Ja. Jättebra. Tack för att du ville vara med i programmet.
Tack själv, Thomas. Tack. Hej då. Hej.
Torvald Tilman i Södertälje. Hej.
Ja, hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om att Svenska kyrkan bör ta ett initiativ för att försöka återförena den protestantiska och den katolska kyrkan. Tanken må ju vara helt absurd och det är väl ungefär som att plocka ner månen. Men jag tycker ändå... Ja.
Ja, det är nog många som tänker så. Varför ska man få den protestantiska och den katolska kyrkan att gå ihop igen?
Därför att det religiösa kristna budskapet är så viktigt att de här båda kyrkorna måste försöka övervinna sina motsättningar. Och vad gäller påvens funktion får man väl i så fall tänka sig att den blir mer symbolisk än reellt politiskt religiös. Va?
Vad tror du om möjligheterna? Det har inte varit så mycket snack om det här att de skulle gå ihop.
Nej, och själva tanken verkar ju orimlig därför att svårigheterna är ju så enorma. Och framförallt då motståndet från katolskt håll skulle väl bli närmast oövervinneliga. Men jag tycker ändå att den svenska kyrkan kunde ta ett initiativ och se om det möjligen funnits någon liten möjlighet att komma vidare på den här vägen.
Mm. Ja. Vi får se om det finns någon som tycker att det här är ett debattämne som de vill kasta sig in i.
Det är väl ytterst tveksamt naturligtvis, men vi får ju hoppas. Ja,
ja det måste du ju hoppas ändå. Tack ska du ha, Torvald.
Mm. Ja. Tack, hej.
Fredag morgon klockan 9:30, då startar nästa direktsända Ring P1. Då har vi 30 minuter att fylla. Det är också det sista programmet för veckan, så ta chansen och anta utmaningen och ring till oss. 020 22 10 10, Ring P1. Vad ska vi prata om?
Andakten i P1 hålls idag av konstnären och föreläsaren Claes Parknäs från Göteborg. Äktenskap utan partner är rubriken.
Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om? Vet att ingen känsla någonsin kan skada ditt medvetande. Att finna sin frid. Att freda sin frid. Att freda sin frid så fridfullt som möjligt. Har vi inte frid så spelar det ingen roll vad omvärlden ger. Vi kan ändå inte njuta av det. Och har vi frid så behöver vi ingenting från omvärlden. En frid som övergår allt förstånd. Inte intellektets frid, utan intelligensens frid. En salig frid. Friden i vissheten av att Gud redan bor inom oss. Att Gud redan bor inom oss. Den unga mannen och kvinnan hörde av sig och berättade att de hade mött varandra i en grupp som ibland lyssnade på mina andakter. Nu hade de blivit ett par och undrade om de kunde få gifta sig i min ateljé. De ville att jag skulle säga några ord om kärlek under ceremonin. Och vad har jag som ogift för erfarenheter av detta, tänkte jag. Så minns jag att jag som 35-åring tog ett beslut. Jag ska aldrig mer ha en flickvän. Jag vill ha en vuxen kvinna. Och så fick jag veta att vuxna kvinnor ville ha vuxna män. Och det var ju ett problem. Men på den tiden gick jag i terapi. Så jag tänkte, hur lång tid kommer det ta för mig att bli en vuxen man? Jag kommer ihåg att jag till och med frågade min terapeut, hur lång tid kommer det här ta egentligen? Terapeuten bara skakade på huvudet. Men jag uppskattade till 3 år och ringde till Mastukskyrkan, bokade in en tid för bröllop. Den 28 augusti minns jag att det var. Om man vet vad man vill så kan man inte sitta med armarna i kors. Men jag fick ringa till pastorsexpeditionen där i början av sommaren. Tyvärr, jag behöver avboka vigseln. Oj, har hon lämnat dig? Nej, inte riktigt. Utanför ateljé Stilla gatan hade vårens första rosa rosenknopp precis öppnat sig. Och det blev nu ett fantastiskt bröllop. Jag hade samtalat noga med paret innan. Så vackert och eftersträvansvärt att vara giftasvuxen. Alla gäster ville också gifta sig och fylldes av kärlek och kärlek.
Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Öjebyn, Bergviken i Piteå kommun, Norrbottens län. Det brinner i en plastindustri i Öjebyn i Piteå kommun och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten. Det här är alltså sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Öjebyn, Bergviken i Piteå kommun, Norrbottens län. Det brinner i en plastindustri i Öjebyn i Piteå kommun och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten.
Nöd och lust. Det finns ju ett äktenskap att ingå även utan partner. Att vara äkta med vad som är nöd och med vad som är lust. Nöd uppstår ju för att vi inte följer våra behov. Nöden är alltså möjligheten att upprätta behoven och lära känna sig själv. Bli vuxen. Men lägger vi lust över nöden för att slippa se den, kommer vi inte växa och lust kommer snart inte vara lust längre. Skapa äkthet, bli sann och vuxen. Att bära sin smärta själv och att följa sitt hjärta. En person kan inte älska en annan person, men källan i en person kan känna igen källan i en annan, för det är samma källa i oss alla. Och när vi minns att vi redan är kärlek har vi också lärt oss att älska. I alla nära relationer väcks såren vi redan bär på. Ska vi då bekämpa varandra för att vi råkar peta i varandras sår? Eller ska vi tacka varandra och be om stöd och läka? Vi ska inte göra varandra lyckliga. Vi ska göra varandra medvetna. Medvetna om att vi redan är lyckan. Äktenskapet ska inte lära oss älska. Äktenskapet ska lära oss att vi redan är kärlek. Alla upplysta människor och helgon har sagt samma sak. Känn dig själv. Och alla de har gjort det. Det är därför de har blivit helgon. Den största andlighet är att vara sig själv. Det finns ett avgörande vägskäl för oss människor. Vägskälet dyker upp hela vårt liv i syftet att hela vårt liv. När smärtan stiger upp finns där två vägar. Antingen undviker vi smärtan och vårt lidande ökar. Eller så möter vi smärtan, genomlider och är med om befriandet. Livet återuppstår. Ett slags bereden väg för Herren. Jag ber en bön. Gud, har försökt lära mig att älska och bli älskad. Låt mig istället få uppleva att jag redan är kärlek. Gud, har försökt att komma närmare dig. Låt mig istället få uppleva att du redan bor i mig. Amen. Vad är detta fantastiska vi får lov att vara med om?
Du har hört andakten i P1 med Claes Parknäs. Musiken är I den stora sorgens famn med Peter Nordahl. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Vem vill inte ha en rosenpergola?
Ja.
Om man hade haft en tillräckligt stor trädgård.
Mm. Aj då, just det, taggas.
Du ska inte börja köra in hela handen i rosen. Det är helt onödigt faktiskt.
Jag tror det är nästan för många blommor. Man ser inga blad. Ja, men det är som en mur av rosa, små rosa blommor.
Men menar du att man kan få för många rosa blommor?
Lagom är kanske bäst ibland.
Trodde faktiskt aldrig jag skulle höra dig säga det. Trädgården med Pernilla och Jan. Måndagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
God morgon, säger jag från SMHI. Dags för en sjörapport med mig, Caroline Wahlberg. Ett högtryck täcker Skandinavien och Finland och ett lågtryck rör sig åt nordost på norra delen av Norska havet. Prognos till imorgon bitti. Tyska bukten, sydost 7-12 meter i sekunden och god sikt. Fiskebankarna och sydutsida, sydost 10-15 i kväll 7-12, god sikt. Skagerrak, Kattegat och Öresund, sydost 2-6 i morgon bitti 5-9, god sikt. Vänern, växlande 1-5 och god sikt. Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller sydost 7-11 och god sikt. Södra Östersjön, omkring ost 2-6 i eftermiddag och ikväll, söder om Bornholm tillfälligt 5-10, god sikt. Sydöstra mellersta och norra Östersjön, omkring nord 5-9 från eftermiddagen eller kvällen, närmast svenska kusten växlande 1-5. I natt allmänt nord 1-5 eller vid svenska kusten växlande, god sikt. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst 5-10, i natt 3-7, god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, omkring nord 3-8, från kvällen växlande 1-5, god sikt. Bottenhavet och Norra Kvarken, på svenska sidan till en början växlande 1-5, annars syd och i eftermiddag 3-8. På svenska sidan nord eller nordväst 3-8, i natt allmänt syd eller sydväst 5-9, god sikt. Och så Bottenviken, växlande 1-5, i kväll syd eller sydväst 5-10 meter i sekunden och sikten blir god. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 10 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 5 över, Sundsvall 6 över, Stockholm 21 över, Karlskrona 31 över, Klagshamn 25 över och Göteborg 10 cm under nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella observationer. Torsminde sydost 8 meter i sekunden. Oxy 4, nord 3. Skagen sydost 4. Nordkoster sydost 3. Väderöarna sydost 5. Måseskär ost 5. Polguden sydost 2. Naven ost 1. Vinga ost 4. Nidigen ost 5. Anholt sydost 3, Haddans Väderö sydost 5, Drogden sydost 7, Falsterbo sydost 5, Arkona ost 2, Skillinge nordväst 1. Hammerodde nordost 1, Hane nordväst 2, Utklippan nord 3, Ölands Södrudde nordväst 5, Ölands Norrudde nordväst 4. Harstena nordväst 3, Hobur nord 5, Östergarnsholm och Fårösund nordväst 6. Landsort nord 4, Skarpe nordväst 1, Svenska högarna nordväst 7, Söderarm nord 7. Finska ute nordväst 6, Nyhamn nord 6, Märket nord 8, Örskär nord 7, Äggegrund nordväst 2, Kuggören nordväst 1. Brämen nordväst 2, Lunge väst 4, Skagsudde nordväst 3, Järnesklubb nordväst 2, Holmön nordost 1. Bjureklubb nordväst 2, Piterönskär nordväst 1, Rödkallen nord 3, Kemifyr nord 6 och slutligen Storön nord 2 meter i sekunden. Vi hörs igen om knappt en timme. God morgon.
På ett P1-morgon med Mikael Kulle här denna fredag. Nyheter när klockan blir 6. Per Edberg, vi riktar blicken mot nattens anfall mot Iran från Israel.
Ja, det kommer förstås få en stor del av innehållet i morgonekot idag.
Och likaså i programmet P1 Morgon där vi hör flera experter och personer om det som nu hänt under natten. Bland annat riskerna för fullskaligt krig och Israels förmåga i så fall att klara av det. Mellan Östern expert Anders Persson blir vår första gäst på ämnet om en kvart ungefär. Välkomna. Nyheter då när klockan blir 6.
Israel har attackerat Iran under natten. Fortsatt brist på vårdplatser i Sverige och protester mot planerade vattenkraftverk. Men den kommunala vetorätten gäller inte vattenkraft. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar förstås med de israeliska anfallen mot Iran under natten. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros har följt händelseutvecklingen. Och du får väl berätta vad det är som har hänt, Samar.
Ja, det som har hänt är att Israel har under natten attackerat Iran med flera vågor av flygattacker som riktade sig mot olika delar av landet. Flera attacker riktades mot huvudstaden Teheran, provinsen Isfahan och även delar av västra Iran har attackerats nära gränsen till Azerbaijan.
Och vad är det då som har varit målen för de här attackerna i Iran?
Ja, kärnanläggningar, atomenergiorganet IAEA bekräftar att Natans kärnanläggning i provinsen Isfahan har attackerats, men även militära mål som avfyrningsramper och militära baser, men även bostadshus där högt uppsatta personer bor har attackerats och Iran bekräftar nu att arméchefen har dödats och även chefen för revolutionsgardet har dödats och tre kärnfysiker har även dödats, men även civila ska ha dödats i de här attackerna. 5 civila dödades och 20 skadades.
Det här med att kärnanläggningar då ska ha attackerats, vad finns det mer att säga om det?
Ja, kärnanläggningar, det är där, ja, anläggningar där uran anrikas. Det är anrikad uran kan användas till både civila och militära ändamål. Även anläggningar där det framställs tungt vatten ska ha attackerats. Det, tungt vatten är också en biståndsdel som kan användas i tillverkning av kärnvapen.
Varför gör Israel den här attacken?
Ja, premiärministern Benjamin Netanyahu har varit ute två gånger nu sen tvåtiden svensk tid, och där han höll tal och meddelade och talade till det israeliska folket att man gör det här för att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen, menade han, och att Iran utgör en existentiell fara och vill förinta Israel.
Och från Irans sida då, vad har det kommit för reaktioner där?
Ja, den andliga ledaren Ali Khamenei har varit ute med ett pressmeddelande där han sa att Irans svar mot Israel kommer att vara kraftfullt, smärtsamt och kännbart. Och även utrikesdepartementet har uppmanat FN och FNs generalsekreterare att agera.
Framöver då, det har varit attacker under natten och morgonen. Vad är att vänta?
Ja, det är många väntar på. Det är det iranska svaret, hur man kommer att svara. Och enligt källor som israeliska medier har pratat med så tror de att Iran kommer att besvara den här attacken inom de närmaste timmarna.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och från Israels nära allierade USA kom omedelbara reaktioner efter attacken mot Iran under natten. Trump-administrationen säger att USA inte varit inblandat i anfallet här i Washington.
Utrikesminister Marco Rubio markerar att USA inte varit inblandat i attacken mot Iran. Israel har vidtagit ensidiga åtgärder, skriver Marco Rubio i ett kort uttalande. Rubio betonar att USAs främsta prioritet nu är att skydda amerikanska styrkor i regionen, och han varnar Iran för att attackera amerikanska mål. Irans ledning har tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen om Iran skulle anfallas. Tidigare i veckan började amerikanska utrikesdepartementet förbereda för att ta hem så kallad icke-nödvändig personal från Mellanöstern och sa att ökade spänningar låg bakom beslutet. Vita huset uppger att president Donald Trump nu följer utvecklingen noga. Han har kallat in sina ministrar och säkerhetsrådgivare för ett akut möte om Iranläget fredag morgon. Trump-administrationen var medveten om att Israel planerar ett anfall mot Iran inom kort. Det är inte känt om Trump försökt avråda Israel från attacken. Trump hade ett samtal med den israeliske premiärministern Netanyahu i måndags. Det första korta uttalandet från utrikesminister Marco Rubio innehåller inte några formuleringar om att USA stödjer Israels beslut. Gina Lindberg, Washington.
Nu byter vi ämne i morgonekot. En amerikansk federal domstol beslutade nämligen under natten att tillfälligt stoppa president Donald Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump överklagade omedelbart det här beslutet, och efter bara några timmar upphävdes det tillfälliga stoppet av en appellationsdomstol. Trump har ju skickat nationalgardet till Los Angeles efter att protester brutit ut där mot hans migrationspolitik. Guvernören i Kalifornien har motsatt sig det här beslutet och sagt att Trump bara eskalerar situationen genom att sätta in nationalgardet. Det saknas vårdplatser i Sverige, och trots att detta varit ett problem i många år har läget inte förbättrats enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner är läkare vid Norrlands universitetssjukhus, och han säger att han märker av bristen på vårdplatser mycket ofta.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har en stress och en press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig. Det är inte alltid det känns bekvämt, det måste jag säga.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år. Och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Det blir längre väntetider. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Och en av framgångsfaktorerna som Björn Eriksson nämner är att man där satsat långsiktigt på just vårdplatser. Där har resten av landet mycket att lära. Och inte minst är det viktigt ur ett beredskapsperspektiv, säger han.
För att vi ska ha ett robust system som klarar av både vardagen i fred och i en kris- och krigssituation. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson, reporter Linda Schanvel. Det kommer kritik i fallet med den spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade till brott och hittades död strax efter att han hade släppts.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I'm appalled by the secrecy around his case. I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency and I expect Sweden to uphold higher standards.
Det var den 11 maj som toppdiplomaten greps vid ett tillslag i Stockholm. Misstänkt för spioneri, fast på den lägre misstankegraden, och åklagaren valde att inte begära honom häktad. Ekots granskning visar att förundersökningen inleddes samma dag som gripandet och det skiljer sig från tidigare spionerimål i Sverige. Till exempel i det uppmärksammade fallet där två bröder dömdes för grovt spioneri 2023. Där pågick förundersökningen i hela 4 år innan Säpo slog till. Åklagaren Per Lindqvist, han var förundersökningsledare även i den utredningen.
Omständigheterna var inte riktigt de samma i de här två ärendena.
Kort efter att diplomaten släppts ur arresten hittades han död och polisen misstänkte inget brott i samband med dödsfallet. Ekot har varit i kontakt med flera vänner och tidigare kollegor till diplomaten. De är kritiska till att Säpo och åklagaren inte velat berätta något om utredningen.
If he's innocent, say he's innocent. If he's not innocent, give us the evidence.